Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hej där, nu blir det inte bara käbbel här ifrån politikpoddstudion på TV4. Det har aldrig kostat så mycket vid pumpen som nu. Vem drabbas egentligen hårdast? En industriarbetare som visslar Internationalen. Är det så Vänsterpartiets väljare ser ut idag? Och blir det den sista partiledardebatten med 8 riksdagspartier?
Du ska veta ut när det här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är brun? Jobbar med högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Kan du väl?
Det är bara käppel.
Kan du?
Det är bara käppel.
Ja, våra politikkommentatorer, Ann Tiberg, Jens B. Nordström, jag heter Johan Markeus. Och vårt distanspoddande är ju slut, i alla fall för den här gången. Ulf Kristoffersson har vi skickat till fjällen, och då har Jens B. Kommit in i studion istället.
Ja, men precis. Vi vet ju alla att det måste vara en mustasch vid bordet i alla fall, så det får jag stå för den här gången.
Vill ni som lyssnar höra av er till, till oss om vad vi ska prata om, synpunkter kanske, mejla oss gärna. Inte bara chabbel, snabbela@tv4.se. Ni tar bort prickarna. Och vi har många lyssnare och tittare som hör av sig.
Ja, till exempel Kiki som nu tycker att den här veckan borde vi prata om att pensionerna kommer att bli en stor valfråga efter det här utspelet tidigare i veckan. Och det har hon ju rätt i.
Ja, har hon rätt i. Ann, vi ska börja i en annan ände, tänkte vi. Med en prishöjning så får många att se rött vid macken. Så här kan det ju låta.
Jag tycker det är helt åt skogen att dieselpriserna har gått över 20 kronor. Rent generellt, drivmedelpriserna är ju helt galet höga. Vilket gör att bilisterna snart inte kan köra sina bilar längre.
Ja, många upprörda bilister, det är lantbrukare, det är många som inte gillar det här. Bland världens högsta dieselpriser just nu.
Nej, men så är det. Jag tankade på vägen hit och det är 21:36 tror jag var dagsnoteringen. Så att det är inte gratis.
Nej, och det här är ju, ska man då inte glömma, ett politiskt beslut som ligger bakom detta. Så när politikerna nu tävlar om att försöka kompensera för de här höga bensinpriserna, så blir det lite grann klimatpolitik förklädd till fördelningspolitik, har det slagit mig. Och nu undrar ni vad jag menar.
Jag
och då menar jag ungefär så här, att klimatpolitiska beslut som togs var att till 2030 ska vi minska utsläppen från transporter med 70%. Det är riksdagen enig om, utom Sverigedemokraterna, men de ställer sig i princip bakom också. Och ska det ske så måste vi minska biltrafiken med kanske 25-30%. Det vill säga alla måste minska sitt bilåkande. Och då har man beslutat om den här reduktionsplikten. Man blandar in det här förnybara som är mycket dyrare. Och när man gjorde det beslutet, då räknade man faktiskt med att det skulle leda till kraftigt höjda priser. Men vad händer nu när de här höjda priserna kommer? Jo, politikerna tävlar om att komma med förslag hur man ska kompensera de som använder bilen mest. Och det där tycker jag att man kan fundera lite över. Är det här så att säga ett klimatpolitiskt motiverat beslut som man sen ska ta bort med effekterna av med hjälp av en sorts fördelningspolitik till de som lever på landsbygden. Mm.
Men sen tycker jag det är intressant att se också hur man har så olika angreppssätt på hur man liksom ska få till de här sänkta priserna. Att alla har ju liksom någon slags ideologisk utgångspunkt också. Att Kristdemokraterna säger, ja men då får vi blanda in lite mindre av det här. Centerpartiet vill sänka skatten på det. Och så här, man har liksom lite olika angreppssätt för att ta sig fram till det här också.
Ja, det är sant. Och i sak så tror jag så här, politikerna från alla partier bekymrar, man kan säga Miljöpartiet, de vill ju inte ta bort den här, de vill ju inte överhuvudtaget kompensera på bensinpriset, för de vill ju faktiskt minska bilkörningen. Liberalerna, ska vi komma ihåg, de har inget förslag alls. Mm. Det kan vi komma tillbaka till hur det kommer sig, men jag tror att synen på hur landsbygden kör bil, den tycker jag, och glesbygden, hur bilkörningen där ser ut.
Vad menar du? Det är längre avstånd, kollektivtrafiken är inte utbyggd.
Exakt, men det här är någonting som sätter liksom lite myror i huvudet på politikerna, för de är så här, ja, de tänker blint att de måste kompensera glesbygden för där körs det mer bil. Mm. Och det är till och med faktiskt så att de har gjort interna utredningar om hur man ska få, hur man ska hantera det här att glesbygden kör mer bil. Men jag är då möjligen lite skeptisk till den idén, för kanske måste också glesbygd köra lite mindre bil om man ska uppnå det här målet, om det är det man vill.
Men nu, eftersom jag är uppväxt i Jämtland, så ligger ju den här frågan mig och mina vänner varmt om hjärtat i någon slags grundläge. Och det självklara motargumentet är liksom att ja, men i storstäderna där finns det ju alternativ. Det gör det ju allmänhet inte i glesbygden. Är det då liksom rimligt att de får en kompensation då? Skulle ju säkert många politiker säga.
Ja, men jag tror att politikerna i och för sig har rätt. Men igen, om man tittar på mätningar hur man använder bilen på glesbygd, så är det ju uppenbart att resor till och från jobbet, de tar väldigt, alltså, och de kan man kanske inte ens undvika. Och sen nummer två är resor med barn till olika aktiviteter. Men sen kommer liksom en hel kategori av resor som sker på glesbygd och landsbygd, som handlar om att man ska åka över till grannbyn och kolla vad som händer. Man ska ut och sladda på några vägar.
Ja, det gjorde vi mycket i Falköping, det är uppväxten.
Ja, eller man ska gå och åka och kolla i Krokomrondellen om det är någon som har kört av på länge. Och de resorna, det kanske även glesbygden behöver dra ner.
Men vad ska man säga om jordbrukarna? Det är många som ju ser att kostnaderna skenar. Och då pratar man ju om, ska man ha, eller hur ska man hantera den frågan?
Jag vet inte, jag tror att Jens hade några invändningar.
Alltså, jag bara känner så här, liksom, Ann Tiberg, hon letar ju uppenbarligen nya brevkompisar här. För att det här är ju liksom någonting så att mejla ann.tiberg@tv4.se era synpunkter på att ni inte ska åka till grannbyn och kolla.
Vadå, så du har aldrig åkt till grannbyn och kollat?
Jo, det är klart, det är liksom, man vill ju veta vad som händer. Ja. Men det är fortfarande så att de som bor i, alltså, jag tror klart att det är lättare för Brommamammorna som har två bilar att kanske ta något annat färdmedel för att kolla vad som händer.
Det är sant, men observera att det jag säger här är att politikerna har fattat ett beslut som leder till att biltrafiken måste ner, även i glesbygd. Och kärnan i det är, om man gör långa utredningar, och då har man kommit fram till ett antal tekniker som skulle kunna leda till det. Men just det här sladdandet går kanske inte att göra något åt med samåkning eller bättre kollektivtrafik. Man kommer att vilja sladda ändå.
Men vad är vägen fram mot valet då? För det här kommer ju rimligtvis beröra, eller det berör ju redan nu alla.
Det kommer att bli en gigantisk valfråga detta. Och då kommer den att handla om fördelningspolitik och inte klimatpolitik.
Nej, för jag tror ju också liksom att det här blir ganska brutalt uppvaknat. Det var ju lite artificiell dopning av det. Att liksom, många av de här skattehöjningarna slog till medan det var pandemi och det kostade 14 kronor liter. Och då märktes det inte så mycket. Och därför liksom kommer en rätt rejäl skjuts nu lagom till valrörelsen. Och det tror jag inte liksom alla politiker kanske riktigt hade räknat med. Att man hade nog tänkt sig att det här skulle bli en mjukare övergång än vad det faktiskt blev.
Mm. Det blev lite för mycket. Okej, vi lämnar den där debatten. Den lär väl få vi återkomma till.
mailan.tiberg@tv4.se.
Jag vet inte när vi kom in på det här att vi ska skicka personliga mail till folk. Vi har en jättebra, inte bara chabbel, @tv4.se. Maila den.
Vet ni, så här. Häromkvällen så läste jag sagor för min son. Då läste vi om björnbusarna, björnligan, ni vet. Mm. Och där, de ser man ju väldigt tydligt vad de är. Att de är
inte helt rumsrena. De är skurkar helt enkelt. Om man då drar en parallell till väljarna. Förut har det väl kanske varit lite tydligare hur en typisk väljare ser ut. Och frågan är väl om det är så idag. Vad säger ni om man nu ser en industriarbetare gå ut på gatan och så visslar han eller hon så här? Där tog visslingen slut och det var Internationalen som din man för övrigt visslade an, eller hur?
Ja, han är suverän på att vissla så att jag bad honom att vissla in den. Mm.
Men hur är det egentligen? För den här bilden av vad man är inte riktigt så som den kanske har varit, eller?
Nej, men Vänsterpartiet brottas lite med dem, för de har ju en kongress nu som ska precis gå av stapeln. Och där hamnar så här diskussionen att Vänsterpartiets ledning har ju lagt väldigt mycket tid på att uppvakta industriarbetare i glesbygd. Och sagt att det här är en väljargrupp där Sverigedemokraterna har varit väldigt skickliga på att göra en inbrytning, tagit väldigt många av de väljarna. De vill man nu försöka se om man kan locka över till Vänsterpartiet igen. Och det här leder till lite slitningar inom partiet, eftersom att den här industriarbetaren, ja, men som han såg ut liksom en gång i tiden i propagandan, liksom när de står alltid med bar överkropp och hamrar och visslar Internationalen och är väldigt många, så är det inte längre. Den tunga industrin i Sverige är avsevärt mer krympt. Vänsterpartiets väljare ser på många sätt kanske helt annorlunda ut. Och då får man de här slitningarna i partiet, att man tycker att till exempel miljöpolitiken har fått stå tillbaka för att man blev överkörd i Cementa-frågan när ledande delar av Vänsterpartiet ville rösta nej till att Cementa skulle få bryta kalk på Gotland. Och just därför att man värnar om de här industriarbetarna. Och det är inte alla vänsterpartier som är helt övertygade om att de här går att locka heller på det sätt som man hoppas på.
Håller du med?
Ja, jag tror att idén om vilken väljare man vill fånga, den är väldigt utbredd i partiet. Vi ställde faktiskt den frågan till Nooshi Dadgostar när hon besökte riksdagsjournalisterna tidigare i veckan. Och då så sa hon så här, ja, vi vill ha väljare som äter kött och potatis, sa hon. Mm. Och det ligger väl lite i, även om jag tror att hon skojade lite, så ligger det ju lite i att det stämmer överens med den bilden som du också ger. Mm. Att de vill göra en inbrytning där. Och då är det ju den här... Hela retoriken som Nooshi Dadgostar nu använder sig av är väldigt bakåtblickande och nostalgisk. Hon citerar väldigt gärna Per Albin Hansson. Hon rör sig i det svenska i den svenska efterkrigstiden med väldigt stor entusiasm. Och då var ju verkligheten också på det sättet. Mm.
Nej, och det är så här, det är intressant för man märker att partiet liksom slits lite åt olika håll där. Att det är så här, och man hamnar i en diskussion också att den här strategin, med tanke på liksom att det inte är jättelänge kvar till valet, vilka chanser har man att omvända de här som kanske har valt ett mer konservativt alternativ under rätt många år? Att omvända dem på ungefär 8 månader, är det realistiskt? Och det tror jag de kommer att slåss ganska mycket om de här kommande veckorna.
Och det skapar ju slitningar i partiet, för att de som inte hör till den här gruppen och som inte gillar det här, det kommer vi ju få höra i helgens kongress i rätt hög utsträckning. Det som kommer att rädda partiledningen, det är att det här är en digital kongress. Så att de kommer inte ha en massa arga storstadsvänsterpartister som gillar intersektionalitet stående i talarstolen med stor emfas, utan de kommer att sitta och liksom pipa via Teams.
Det är svårare att vara arg på Teams.
Jättemycket svårare.
Ska vi bredda? Gäller det här alla partier eller är det Vänsterpartiet speciellt?
Nej, men jag tror att alla liksom partier har liksom någon slags go-to-välja liksom, så att man ser framför sig att ja, men centerpartister, de ser en bonde framför sig. Kristdemokrater, det är liksom någon som jobbar i kyrkan och pysslar på där. Och Moderaternas pratar är ofta gärna företagare. Så de har ju liksom den här idealbilden. Och sen så inser de ju själva att kanske behöver vi bredda oss ibland, och så försöker de liksom knuffa upp sig själv i hjulspåren.
Sen kanske ibland är det vi som har bilden, att de har bilden. För nog är det väl så också lite grann, så att de rör på sig lite grann i det här. Och inför ett val så är det ju många som definierar ett helt gäng olika grupper som de vill nå, och det jobbar de med nästan vetenskapligt.
Jag tror att man har liksom go-to-bilden och sen så försöker man bredda den och så här, och sen så, men jag tror att det är mycket tradition också, och det är mycket det gamla Sverige som syns i det här, och sen så måste partierna liksom moderniseras. Men det är ganska intressant, för här har jag hittat en musikundersökning, för det är så att det är inte Internationalen som vänsterpartisterna går liksom på. 2016 så gjorde faktiskt en Novus en undersökning om vad folk röstar på och vad de har för musiksmak. Och jag tänkte, nu ska ni få lyssna på vad vänsterpartisterna egentligen lyssna på.
Oh.
Cypress Hill, va?
Ja, precis.
Den här har man ju...
Det här är ju hiphop som då liksom vänsterpartisterna säger. Att det är det snarare internationalen som den moderna vänsterpartisten lyssnar på. Men det är ju ganska intressant. Nu behöver ni inte mejla mig och säga att jag har mossig musiksmak. Att det finns modernare hiphop än det här. För det är jag ganska medveten om. Men mejla hellre Ann. Men min poäng är liksom att det är så här intressant vad man har liksom för gissningar om man tror sig veta liksom om de här arketyperna i partierna.
Så jag hade inte trott att vänsterpartisten lyssnade på hiphop.
Nej, jag heller,
jag hade tänkt progrock faktiskt. Ja,
därför ska vi ha lite musikquiz här nu och så ska vi se om ni kan gissa. Så nu kör vi nästa låt, så ska vi se om ni kan gissa låten och vem som lyssnar på den. Nu kör vi.
Muffarna står och poppar.
Det här är någon svensk pop.
Ja, men Johan är helt rätt på spåren. Det där är Dabas. Och Moderaterna, de kryssar i Dance. Det är deras favorit. Och Dabas var faktiskt Fredrik Reinfeldts favoritband. Han lyssnade dem ofta som liksom det han tyckte bra om.
Jag ligger före det ännu.
Man kan säga att han förde ju ändå det här med musik till en helt ny dimension genom att föra Magnus Uggla i hela den politiska debatten.
Är det ett spår av ironi jag hör i rösten?
Liten aning.
Jag leder nu i alla fall.
Jag tycker vi kör en låt till här nu.
Du har chans, Norman. Åh, det här vet jag också.
Det här är Monica Zetterlund.
Nej. Dave Brubeck kvartett någonting, va? Take Five.
Ni har båda rätt. Monica Zetterlund gör den svenska Monica Zetterlund har gjort en svensk cover på det, men det är Dave Brubeck kvartett Take Five.
Och det här är inte förberett.
Men du finner det här.
Men då är frågan, vilket partis väljare lyssnar på den här? Det är Socialdemokraterna. Jazz och blues. Mm. Deras partiledare pratar liksom Juholt gillar ju att prata Tom Petty och sånt där, men deras väljare säger jazz och blues. Mm. Vi kör över den sista också, och det är damernas tur att bjuda upp. Vi tar den en gång till, tycker jag.
Dansband var det, va? Eller?
Ska jag se om vi får.
Det här är väl Sven-Ingvar?
Nej,
det är de andra.
Lasse. Mm-hmm.
Det är väl Stefans?
Ja.
Gud, vad kan han!
Och vilket parti?
Du är så duktig!
Ja, jag tror att Markeus
hade... Det måste vara Centern.
Ja, Miljöpartiet då?
Nej, det är Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är väldigt kluvna. Ja. Liksom, det är dansband och metal faktiskt som de lyssnar på.
Är den slut nu, quizen?
Slayer och Sven-Ingvars.
Ja. Och jag tror att det är bra insatser, men jag tror ändå att Johan faktiskt var snäppet vassare. Jag är ledsen han.
Mm. Kan... Jag är inte alls ledsen.
En god förlorare.
Liberalernas slagning.
Vi kan avsluta med att lyssna på Liberalerna här också. Okay. Så varsågod och njut. Och där hör ni ju ingenting. Och det visar att Liberalerna är de som har absolut svårast att bestämma sig vad de tycker om för någonting. Och nu ska vi komma ihåg att den här undersökningen, det är, så här, det är ganska få liberaler som var med i den. Så att det här är kanske inte ett helt rättvist resultat. Men lite jag tycker så att det är väl typiskt liberalt att inte ens kunna enas om vilken musik vi tycker om.
Jens B. Nordström och Ann Tiberg i Käbbelstudion. Och vi har ju sagt det förr, vi säger igen. På måndag är det dags för den stora partiledardebatten här i TV4. Förra gången vi sa det, ja, då blev ju statsministern coronasjuk och ställdes in. Käbbel eller inte, vi får väl se hur debatten blir. Vi hoppas i alla fall att på tisdag morgon efter debatten att det inte låter så här i Nyhetsmorgon som det lät för ungefär 30 år sedan.
Killar som vet att de i framtiden ska bli något. Och de vill alla få fram sina visioner och vad de vill. Men har än inte lärt sig hur man pratar med varandra. De ska prata i mun på varandra och de liksom avbryter varandra. Jag vet inte, allt möjligt.
Men den politiska debatten i sandlådan, eller?
Ja, just det. Ungefär så.
Ja, en ung Nyamko Sabuni i Nyhetsmorgon med Bengt och Malou 1994. Hon var del av en ungdomspanel som recenserade just en partiledardebatt. Så hoppas det inte låter så på tisdag morgonen.
Från henne då?
Ja.
Eller hur?
Ja. Hon har ju lämnat en väldigt tydlig kravspec här i unga år som hon nu får leva upp till i alla fall.
Ja, alltså, vi har ju bäddat lite för att det inte ska bli så mycket avbrytande genom att återinföra klockan, vill jag påminna. Så att alla kommer att få göra 30 sekunders inlägg.
Men det är ju väldigt många som ska göra inlägg. Vi har ju 8 partiledare som ska ha sin lilla beskärda del av den här sändningstiden.
Ja, och min spaning då här är att det här kanske är sista valrörelsen vi har 8 partier. För det är ju en fråga vi kommer att behöva ställa oss. Kommer partiledardebatterna efter valet att innehålla 6 partier eller 7 partier? Och vilka kommer vi att sakna mest om de försvinner För de som nu ligger mest pyrt till är ju Liberalerna och Miljöpartiet.
Och efter den här veckan så är det väl inte bättre läge kanske för Liberalerna?
Nej, alltså de har ju haft ett antal saker som har gett rubriker. Man har pratat, Nyamko Sabuni har pratat kjollängder i SVT och hon gjorde en uppmärksammad intervju med DN. Så att, och inget av dem tror jag kanske har gjort så mycket för att förbättra deras utgångsläge.
Och vi ska påminna att intervjun med DN, där säger hon, utesluter hon då inte att Liberalerna skulle kunna tänkas leda en stödja en regering där Sverigedemokraterna ingår. Det vill säga hon duckar för frågan och det gör DN ett så stort nummer av att hon dagen efter tvungen att skicka ett sms till hela sin partistyrelse och be om ursäkt för att hon uttryckte sig luddigt. Och det där är jobbigt för en partiledare.
Pannkaka sa hon ju själv. Var det sms:et som var mer pannkaka eller intervjun i DN där hon blev missförstådd?
Som alltid med Liberalerna skulle jag säga att det stora pannkakan här är att man har ett så splittrat parti att partistyrelsen läcker ut omgående den här typen av interna meddelanden. Man borde kunna vara så trygg med sin partiledning att man kan skicka även ganska korkade sms och de stannar i den kretsen.
Och det var ganska snabbt det där smset kom ut också. Sen så har jag sett den här konspirationsteorin som en del har, att om man vill veta vem som läcker, då skickar man ut en sån där sms med 10 olika formuleringar och så ser man vilken som finner sin väg till media.
Och du tror att de gör det, Elin?
Alltså, jag tror att de har lite för mycket på sitt bord just nu för att vara så förslagna, men visst är det en spännande konspirationsteori.
Absolut.
Men skulle hon kunna bli utbytt med tanke på hur kort det är till valet? Finns den risken? Det har ju varit andra partiledare, Ulf Kristersson kanske på sin tid, Magdalena Andersson hade väl inte så lång tid nu inför valet som hon fick tillträda. Finns det en risk eller kommer hon sitta kvar över?
Man kan säga så här, att jag, att ta över just nu är ju, jag skulle inte kalla det för ett självmordsuppdrag, men det är ju inte så att du tar över ett parti som är enat och som har någon som helst, som du har någon möjlighet att resa. Så det är möjligt att utgångspunkten för partiet är nog att man får försöka gräva där man står. Men ska man ha någon som tar över, då måste den så att säga i princip vara färdig att ta över på dagen.
Och det måste ju finnas någon som kan utmana också. Liksom, alltså att där har ju Liberalerna lite problem med återväxten, att det finns få starka profiler och få som liksom, jag tror, är redo att kliva fram och dels utmana Nyamko Sabuni, men lite grann också liksom dra på sig kamikaze banderollen där.
Det blir
på
snarare liksom mer att någon känner sig så att säga kallad, det vill säga jag får väl fixa det här nu då när ingen annan kan, och den rollen kan ju vara lite tacksam att ta.
Vem har mest att vinna på måndag i partiledardebatten, Jens?
Alltså, jag tror ju att Ulf Kristersson tror jag känner sig lite jagad över att Sverigedemokraterna har gått så bra på sistone. Jag tror att han känner väldigt stort behov att han måste spotta upp sig. Men sen är ju de här små partierna som jag tror lite grann, så att det börjar närma sig någon slags make or break moment för både Miljöpartiet och Liberalerna. Att här måste det hända grejer.
Ja, så Sabuni måste göra en briljant insats. Så är det, för att så att säga rädda sig i sitt eget partis ögon. Så är det. Sen har ju det här Magdalena Anderssons första partiledardebatt i TV. Mm. Och jag tror att hon har väldigt höga förväntningar på sig själv och andra på henne.
Är du taggad? Du och Jenny Strömstedt leder ju den här.
Jag är enormt taggad. Vi var ju tvungna att ladda om, men nu känner vi så här, men nu kör vi.
Det ska bli jättespännande.
Ja, det ska
verkligen
bli väldigt spännande.
Vi väntar med spänning. Inte bara käbbel, det kanske blir en del käbbel, eller så blir det inte det med tanke på eran klocka som ni har. Vi får väl se.
Icke käbbel.
Jens B, tack för inhoppet. Det kanske blir så att du blir inbjuden igen här. Vi får se om Ulf gillar skidspåret.
Mustaschbalansen måste uppehållas.
Och Ans krage som ramlat ut när vi har fått dansbandsmusiken spelad här i Inte bara käbbel, politiken i TV4. Hör gärna av er, inte bara käbbel inte bara käbbel tv4.se. Lyssna inte på Jens B, han utvisning. Du får gå ut ur studion. Tack för idag. Tack för att ni tittat och lyssnat. Podplay.